Paulus skriver, ty jag nitälskar för eder, så som Gud nitälskar. Och jag har trolovat eder med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Här var lite varnande ord från Paulus till församlingen just om de här farorna som finns. Nya testamentet, det är fullt utav förmaningar på det här sättet som uppmanar liksom, se upp för förvillelsen, se upp för falska läror, se upp för alla dessa krafter som vill dra din uppmärksamhet bort ifrån centrum, bort ifrån Jesus. Nya testamentet, och gamla också för den delen, det handlar ju om Jesus och hans tillkommelse. Vi vet att budskapet om Jesu tillkommelse, att han ska komma tillbaka, det upprepas hundratals gånger i Bibeln. Gång efter gång. Det är alltså ett centralt budskap i Bibeln. Han ska komma tillbaka. Och det är inte så konstigt, för att jag menar, de lärjungar som Jesus hade, de älskade ju Jesus av hela sitt hjärta. De visste att här är Messias, frälsaren, den vi har väntat på. Och han talar om att han ska dö, han ska gå bort, ni kommer inte att kunna följa mig, sa Jesus. Och självklart fylls deras hjärtan och deras sinnen med det här: Herre, när ska du komma tillbaka? Vad ska bli tecknet? När ska det här ske, det som du talar om? Och så vidare. Det är ett centralt budskap i Bibeln. Det här, han ska komma tillbaka. Det är en gåta att det här budskapet om hans tillkommelse har kunnat tystas ner som det har gjort i våra dagar. Att det är så sällsynt. Tar man bort budskapet om Jesu tillkommelse, då har man inte mycket kvar av Bibeln. För det genomsyrar det mesta. Men hur som helst, syskon, det är viktigt att vi har rätt fokus i vårt förhållande till det här. Och i Matteus 24 så frågar lärjungarna i tredje versen. De går fram till Jesus och frågar: säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. På samma sätt kan vi se i Apostlagärningarnas första kapitel, den sjätte versen. Lärjungarna frågade Jesus så här: Herre, skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Det var distinkta frågor som han bar på. Herre, när ska du komma tillbaka? Men Jesus, han hjälper lärjungarna att flytta fokus till det som är, ja, det viktigaste. Om vi håller kvar i apostlagärningarna så fortsätter Jesus så här. Han svarade dem: det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Så talar han om deras uppdrag och de skulle fokusera kring. Och i Matteus 24 så svarar Jesus på frågan på det här sättet. Och det här vi ska stanna lite ikväll. Då svarade Jesus och sa till dem: se till att ingen förvillar eder. I 36 versen i Matteus 24, där talar Jesus om också just det som handlar om dag och stund. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Icke ens änglarna i himmelen. Ingen, utom fadern alena. Vi vet alltså inte när tillkommelsen blir, när den äger rum. Vad Bibeln säger, det är att Jesus kommer snart. Det är genomgående, det är det här korta perspektivet. Men det finns ändå någonting som vi kan lära oss av Bibeln och med hjälp av den helige ande. Det är det som Bibeln lyfter fram som tidstecken. Vi kan lära oss om tiden. Hur ser tiden ut? Här i Matteus, det 23 kapitlet, så talar Jesus över Jerusalem. Vi kan läsa från 37 versen. Han ger lärjungarna här ett tecken. Något som de ska vara uppmärksamma på, som ska hända. Men det handlar inte om hans tillkommelse direkt, men just att det är ett tecken som Jesus, han förutsäger något. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat församla dina barn, lika som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni har inte velat. Och så säger han så här: se, ert hus ska komma att stå övergivet och öde. Han talar om här att Jerusalem, ert hus, templet, det kommer att stå övergivet och öde. Sen kommer vi in i 24 kapitlet. Och så säger Jesus, det står att Jesus gick ut ur helgedomen. Helgedomen betydde oerhört mycket för det judiska folket. Kring den här platsen så var ju hela deras hopp centrerat. Templet och Messias förväntan. Man levde under förtrycket, slaveriet under romarriket, under det här tunga oket. Och så visste man, Gud har lovat, Messias ska komma. Och templet, det var centrum för dessa händelser. Allt fokus var kring detta. Och man hade arbetat och byggt på detta tempel under flera decennier, nästan under 50 år, för att färdigställa templet. Och det var väldigt vackert, det var en enormt fin byggnad. Och lärjungarna då, när de kommer ut, det står att de trädde fram och så sa de till Jesus att ge akt på helgedomens byggnader. Men då säger Jesus återigen, ja, ni ser allt detta. Men sannerligen säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. Jesus hjälper alltså lärjungarna återigen att flytta fokus. Sen fortsätter han. Den här frågan har vi läst. Och Jesus svar, se till att ingen förvillar er. Risken att bli bedragen, den är verkligen stor i den sista tiden. Jag vill ha med några bibelord som Paulus skriver här också. I första Timoteus 4. Paulus säger så här i den första versen. Men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri. Människors som i sina egna samveten är brännmärkta såsom brottslingar och så vidare. Paulus säger, anden säger uttryckligen. Och Jesus säger uttryckligen också. Han som är Gud, han som är anden. Han som är alltså ordet förkroppsligat. Paulus, han förstärker Jesu undervisning. Han säger, anden säger uttryckligen att så här kommer det att bli. Så det här är ingenting som vi behöver sia och fundera om. Utan Bibeln säger klart och tydligt. Förvillelsen kommer att vara stor. Och så är 12:e versen, jag vill ha med den också. Det är Paulus andlige son Timoteus som får det här brevet. Trots att han får den här mörka beskrivningen så finns det ändå ett fokus som är fyllt med hopp. Som vi hela tiden behöver rikta våra blickar till. Ge vår kraft till. Att de här mörka sidorna om förvillelse och elände presenteras, det är bara fakta som man kan registrera. Så här är det. Men det finns någonting som är för mer. Som Jesus vill att vi ska fokusera på. Det är vårt uppdrag här i tiden. Vårt uppdrag handlar inte om att fördöma. Vårt uppdrag handlar inte om att kanske tala så mycket om förvillelsen och allt det här som finns. Utan det handlar om att peka på Jesus. För det är svaret. Det är det enda hoppet för människan. Att få lära känna honom. Och då säger Paulus så här. Låt ingen förakta dig, Timoteus, för din ungdoms skull. Fast mer må du för dem som tror bli ett föredöme. I tal, i vandel, i kärlek, i tro, i renhet. Timoteus får alla dessa underbara hälsningar i det här brevet. Det var säkert en tuff tid. Det var mycket motstånd från den här religiösa traditionen som fanns. Men Timoteus älskade Jesus. Och så fick han det här stödet från sin andlige far, från Paulus. Var frimodig Timoteus. Förkunna ordet. I Kolosserbrevet har vi också en liknande situation. Kolosserbrevet 2. Paulus skriver så här. Jag vill nämligen att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för eder och församlingen i Laodicea. Och för alla de andra som inte personligen sett mitt ansikte. Och 4:e versen. Här, detta säger jag för att ingen ska bedra er med skenfagert tal. Det fanns där. Det här är egentligen väldigt unga församlingar. Det första århundradet av församlingens tidsålder. Allt var nytt, allt var färskt. Evangelium förkunnades. Men du, förvillelsen, den fanns där. Det står i 8:e versen så här. Se till att ingen får bortföra er så som ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga vishetslära. I det att han åberopar fäderne ärvda människomeningar och håller sig till världens makter och inte till Kristus. Innan dess så ser vi också det här som är vapnet, som är grunden, den här bärande kraften för att stå emot. Så som ni har mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandra i honom. Halleluja. Syskon, det finns en väg. Trots förvillelsen, trots allt som vill dra bort från den här uppriktiga troheten till Kristus. Var rotad i honom. Låt dig uppbyggas i honom och befästas i tron. I Matteus 24 igen så har vi ett ord av Jesus också då. Den 24:e versen. Han säger så här. Människor som falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå. Så och falska profeter. Och de ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl det utvalda. Jag skulle vilja säga så här. Vi har läst flera bibelord nu som varnar för förvillelsen. Och de är skrivna för 2000 år sedan. Och de säger till sin samtid. De talar om den yttersta tiden. När vi tänker oss den yttersta tiden, då är det Det är som att våra blickar, de riktas fram i tiden. Vi tänker kanske på vårt eget decennium, allt som händer här och nu. Vi ser saker som tidstecken. Vi läser Bibeln och så ser vi, här är tecken. Det här talar Bibeln om. Vi ser alla dessa alarmerande händelser i Mellanöstern. Krig och terror. Vi ser naturkatastrofer. Och så ser vi, det här är tecken. Vi lever i yttersta tiden. När Bibeln, Nya testamentet, talar, då säger den, nu är den yttersta tiden. Redan då, alltså, för 2000 år sedan. Hur går det här ihop? Men faktum är att den tid som inleddes med församlingen, den här Bibeln kallar det för nådatiden, det är den yttersta tiden. Det är ingenting specifikt för idag, utan det finns från den första församlingen och fram till våra dagar. Någonting som håller samman, som gör att vi är ett med dem. Vi är ett med dem nu som det var då. Den yttersta tiden, så här skriver Johannes i sitt brev. Det är viktigt att vi får med det här. Johannes första brev, andra kapitlet. Den 18:e versen. Då säger han, mina barn, nu är den yttersta tiden, kära Gud. Vilket år skrev han den här, de här raderna? Det var någon gång på 90-talet, 90 år efter Kristus. Nu är den yttersta tiden, skriver han. Ni har ju hört att en antikrist ska komma. Och redan har många antikrister uppstått. Därav förstår vi att den yttersta tiden är inne. Vilken klarsyn Johannes hade redan på den tiden. Idag säger vi, eller många säger idag, att tidens slut, det är någonting väldigt avlägset. Jesu tillkommelse, det är någonting som vi inte behöver prata om. För det hör inte till här och nu, utan nu behöver vi lösa problemen som vi har här i världen. Och så skjuter man fram tillkommelsen. Som att det är någonting som inte hör till oss. Antikrist, står det här. Johannes skriver, redan har många antikrister uppstått. Redan finns den förvillelsen. De som står där och säger sig vara Messias. De som står där och försöker locka människor in på en annan väg. Bort från den uppriktiga troheten till Kristus. Det här är ingenting specifikt bara för dig och mig. Utan det här är en kamp som hör församlingen till. Från den första tiden. Men vad vi ser idag, syskon, det är hur allt kulminerar. Allting, det är inte bara den här lilla lokala nyheten vi har, utan vi ser det här globala. Allt knyts samman. Också enligt skrifterna. Allt knyts samman till det här världsomspännande nätet. Makterna, de blir större och färre. De som vill ha något att säga till om det som händer på vår jord. De som vill ha makten. Det är sådana spänningar och sådana konflikter runt vår värld. Och det handlar om vem ska vara störst, vem ska styra, vem ska leda och så vidare. I andra Thessalonikerbrevet så har vi det andra kapitlet, de här verserna som är så aktuella idag. Andra Thessalonikerbrevet 2, den tredje versen. Låt ingen bedra er på vad sätt det vara må. Till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, ha trätt fram. Det här handlar om yttersta tiden, verkligen. Om tillkommelsen, om Herrens dag och så vidare. Men Paulus skriver så här, laglöshetens människa, här står det om någon mycket speciell som ska ha trätt fram. Det är många som träder fram idag. Som gör anspråk på att vilja förena religioner. Vi har vissa som är speciellt framstående. Det är som en mix utav religioner det vi möter. Och det här kommer i en tid när vi också ser den här desperationen ifrån makterna. Man vet inte hur ska vi lösa kriserna. Hur ska vi lösa klimatkrisen? Hur ska vi lösa konflikterna som finns? Folkvandringarna? Hur ska vi klara av allting? Vi ser ju bara hur våra regeringar här i Europeiska unionen står på huvudet. Man har inga lösningar inför folkvandringarna som kommer. Det här är så oerhört. Under januari månad så har alltså kommit fler än 100 000 flyktingar bara över Medelhavet. Årets kallaste månad. Och man bävar inom unionen nu då. Inför vad som väntar den här våren, sommaren. För människorna som kommer, de har inget val. Och här säger man, stopp, vi klarar inte mer. Vi måste stoppa, fördela och så ska man hitta olika lösningar. Alltså, jag återvänder gång på gång till Jesu undervisning. När han talar om vågorna, havets och vågorna stån. Allt det här som ska övergå jorden, hur ångest ska komma över folken. Vad gör man? Jo, man längtar, man ropar efter en befriare. Man ropar efter någon som ska lösa problemen. Och så kommer en och annan som ställer sig fram och säger, nu ska vi förena våra krafter. En av dem, det är ju påven som vi har hört om. Hur han går ut och talar om enheten. Han talar om hur vi ska bekämpa fattigdomen. Han talar om hur vi måste öppna de rika ländernas gränser och så vidare. Så när man lyssnar på de här budskapen så det finns ett övergripande tvång där man kräver av alla nationer. Nu måste ni anpassa er. Erkänna att det finns världsorganisationer som FN och andra stormakter som har makt alltså. Ungefär så här, ni måste sälja er själ för att vi ska få ordning på planeten. Det är såna här toner, såna här röster som går ut. Och man vill förena alla, nu ska du vara uppmärksam här. Man vill förena alla krafter från vänster till höger. Alla religioner. Alla ska in under ett. Alla utom en. Och det är det här som är så oerhört för evangelium. Alla ska in under den här räddningsaktionen nu för världen. Utom en. Det finns ett namn som man inte vill ha med i det här bygget. För att det namnet, det ställer så stora anspråk. Det namnet, det kostar på så mycket. Det namnet, det passar inte in. Det finns en som har sagt så här. I Johannes 18. När han står inför Pilatus. Jesus står inför överheten. Han har egentligen en jättechans. Att åstadkomma någonting. Landshövdingen som har makt över liv och död. Landshövdingen som bara med några ord kan få soldaterna att göra som han säger. Och där står Jesus nu. Varför sätter sig inte Jesus ner och börjar säga till Pilatus, du, vi måste lösa problemen. Varför sätter han sig inte ner med världsmakterna? Varför sökte han inte upp kung Herodes som hade längtat så efter att få träffa Jesus? Och försökte få hans uppmärksamhet. Jesus, han skulle till och med kunna söka sig till kejsaren av Rom. Den högste ledaren i det romerska riket. Och säga, så här ska vi göra. Jag har en fredsplan. Jag har en plan av rättvisa. Nej, Jesus han deklarerar så här. Mitt rike är inte av denna världen. Det var Jesu budskap. Kort och koncist. Vad säger våra kyrkoledare när de står inför FN? När de får den här plattformen, hela världen lyssnar. Och man säger väldigt mycket, men man aktar sig för att lyfta fram namnet Jesus. Möjligen som en bland många andra, men du, namnet Jesus är det som står över alla andra namn. Och det passar inte in i världsbygget, för det har en annan plan. Guds rike har en annan väg. Det handlar om att evakuera. Det handlar om att frälsa människor, rädda människor från en framtid som den här världen går till mötes. Det handlar om ett hoppets budskap som ingen annan kan erbjuda. I Apostlagärningarna 4, här står Petrus och Johannes. Man är fängslade för Jesu namns skull. Det var en liten rättegång här och så står det i 18:e versen. Därefter kallade de in dem och förbjöd dem helt och hållet att tala eller undervisa i Jesu namn. Det är det här, precis som idag. Du är välkommen, säger man. Du kan få det här jobbet. Du kan få bli sjuksköterska, läkare. Du kan få jobba på äldrevården. Du kan få bli hemsamarit. Åka hem till människor. Du kan få ett fint jobb. Du kan få bli politiker. Men du, tala aldrig om namnet Jesus. Får inte nämna det. Det passar inte in. Man förbjöd dem att tala i det namnet. De fick säga precis vad de ville. Men namnet Jesus, det är Jesus sa själv vid flera tillfällen, för mitt namns skull kommer ni att få lida förföljelse. För mitt namns skull kommer ni att bli utstötta ur synagogorna. Men Petrus och Johannes, vad svarade de? Om det är rätt inför Gud att vi hörsamma er mer än Gud, därom må ni själva döma. Vi för vår del, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Syskon, det här budskapet, halleluja, behöver vi förkunna som aldrig tidigare. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Är det så? Församlingen har något väldigt speciellt. Och Gud utrustar. Gud fyller med den helige ande. Och Gud, han leder oss rätt i varje tid. Det är starka krafter i tiden som vill förena. Och jag ska nämna några ord om, det har vi hört tidigare, om det här med synkretismen. Där man vill förena religionerna. Som bekant så har Vatikanen i dagarna släppt en video. Och det är inget förvånande, för det här är budskap som har legat länge egentligen och framförts på olika sätt genom kyrkornas världsråd. Man förenar de olika världsreligionerna under ett och samma tak. Vi har byggen på gång här i Stockholm. Emanuel har skrivit om det här i minnesropet. Ute i Fisksätra, där man har såna här religionshus med både moské och kyrka i samma hus. Det finns liknande byggnader nere i Europa och så vidare. Men nu har påven trätt fram på ett sätt som har väckt hela världens uppmärksamhet. Man har publicerat en video i Vatikanstaten. Och i den videon så sitter påven och talar på spanska om enheten. Och så kommer en munk som säger: jag litar på Buddha. Det kommer en jude som säger: jag tror på Gud. En präst som säger: jag tror på Jesus Kristus. Och en imam: jag tror på Gud, Allah. Och påven fortsätter och säger så här, att var och en söker och finner Gud på olika sätt. I detta, bland alla religioner, finns en enda säkerhet. Alla är vi Guds barn. Och sen säger var och en av de här representanterna för de här olika religionerna: jag tror på kärleken. Och nästa säger: jag tror på kärleken. Och nästa: jag tror på kärleken. Det är budskapet. Och det är så vackert inramat. Det är fint. Alltså, det är professionellt gjort. Och det är så här tilltalande till det mänskliga. Han avslutar budskapet så här: att frukten av den här enheten, det är fred och rättvisa. Jag tror på kärleken. Behöver vi skärpa budskapet? Påminna. Det står så här i Johannes, 1 Johannes 4. Vi kan avsluta med det. När det gäller kärleken. Det finns en kärlek. Eller vad ska vi säga? Det finns en person. Och ingen annan. Som är garanten för den sanna kärleken. Det är Jesus. Det är inte Buddha. Buddhismen måste vi varna för. Den för människor bort från Jesus. Judendomen erkänner inte Messias eller Jesus som Messias. Det måste vi varna för. Och säga: det finns bara en väg. Gud sände sin son Jesus. Muslimerna, de har sin profet. Och de ser Jesus som en annan profet. Men de tror inte på Jesus som Guds son. De förnekar korsfästelsen. De förnekar Jesu död och uppståndelse. De menar att det där är bara fabler fabricerade. Men man ska förenas kring kärleken. Syskon, vi har ett namn som står över alla andra namn. Så här skriver Johannes i första brevet 4:9. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss. Att Gud har sänt sin enfödde son i världen. För att vi ska leva genom honom. Där är kärleken. Den uppenbarades för att Gud har sänt sin son i världen. Och där har du förutsättningen för ett sant liv. Halleluja. Icke däri består kärleken, att vi har älskat Gud, utan däri att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi pliktiga att älska varandra. Den här kärleken, den vill jag ge mitt liv för. Det som handlar om Jesus, för han har nämligen frälst mig. Han har förlåtit mig mina synder. Halleluja. Och det här behöver människor få höra. Befriat från religion. Befriat från kyrklig tradition och villfarelse. Budskapet om Jesus behöver ljuda klart. Så att människor får syn på honom. Amen. Ja, vi har ett stort uppdrag, syskon. Nu ska vi tacka Jesus tillsammans. Och tack för att ni har varit med och lyssnat.